Det är onsdag den 15 december. Jag heter Peter Wennblad och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag har Ledarpodden besök av Björn af Kleen som är journalist på Dagens Nyheter. Och kanske den senaste veckans mest omtalade person i mediesverige. Det här efter att Dagens Nyheter i förra veckan publicerade ett långt reportage av Björn om Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan, och hennes man Hans Bergström, som båda fortfarande är delägare i skolan. Det här reportaget har fått enorm uppmärksamhet och spridning och gett upphov till många upprörda reaktioner, inte minst politiska. Jag kan ta ett exempel där journalisten Jens Liljestrand menade att den enligt honom då osympatiska bild av friskoleägarna som framträdde i porträttet kommer ge Socialdemokraterna makten i 10 år framåt. Och allra mest har kanske känslorna svallat kring den del av reportaget där Barbara Bergström påstås torka av sig händerna på DNs fotograf efter ett toalettbesök. Men även Björn af Kleen och DN har fått en del kritik för att just den här scenen är felaktigt eller orättvist återgiven och att reportaget var ett medvetet lustmord på två ur PR-perspektiv redan dödsmärkta intervjuoffer. Björn har tidigare varken kommenterat reaktionerna på reportaget eller bemött kritiken det fått, men nu är han här i SVDs ledarpodd. Välkommen Björn och tack för att du tog dig tid.
Varmt tack för intresset.
Du, jag tänkte börja med att läsa ett par av de tolkningar som ditt reportage har gett upphov till i andra medier. Den första låter så här. Paret beter sig som en parodi på elaka välfärdskapitalister. Barbara Bergström torkar av sina händer på DN-fotografens skjorta. Tydligare än så blir det knappast en människosyn som gör skillnad på folk och folk. Den andra, Barbara Bergström för sig som en människa som är van att medmänniskor kryper för henne. Så slår en friskolevärldens despot an tonen. Med ett flabb torkar hon händerna på någon som hon betraktar som underordnad. Björn, ditt reportage bygger ju på att du helt enkelt umgicks en dag med Barbara Hans Bergström och följde med till två av Internationella Engelska Skolans skolor i Gubbängen och Upplands Väsby. Hur uppfattade du dem? Uppfattade du dem som människor som gör skillnad på folk och folk? Som är vana med att människor kryper för dem och betraktar andra som underordnade, för att citera de här reaktionerna?
Jag hade aldrig skrivit om makarna Bergström på det där sättet som du citerar nu. Jag tyckte att de var excentriska. De är väldigt ovanliga. Det är ganska ovanligt att aktieägare eller grundare tar så stor plats när de besöker till exempel en skola i det här fallet. Men jag uppfattar det som en medveten strategi från Barbara Bergströms sida att uppträda excentriskt, att ta mycket plats, att synas. Hon har sitt porträtt i varje skola som Internationella Engelska Skolan grundar. Hon vill vara en synlig person. Hon vill att hennes värderingar och hennes stil ska märkas och fortsätta prägla verksamheten. På det sättet så uppfattas de ovanliga och spännande att betrakta och följa.
Men du såg ingenting, du tycker inte att du såg någonting av det här som uttrycks i de här reaktionerna?
Alltså inget despotiskt, men de skiljer ju sig samtidigt från mängden i hur de agerar. Jag försökte resonera lite med dem om det, att de har en skola där man uppmuntrar till disciplin och ordning och reda, samtidigt som de själva beter sig ganska färgstarkt och tar sig ganska stora friheter. I debatten har man en ganska aggressiv, polemisk stil. Jag frågade dem lite om det där, hur tänker ni kring den eventuella motsägelsen att ni har en skola som där ni vill rätta in eleverna i ledet och där det finns kanske lite utrymme för självbestämmande samtidigt som de själva har en ganska just excentrisk, ibland gränsöverskridande och högljudd stil och så. Mm. Och då svarade Hans ungefär i linje med att det är ett missförstånd att ordning och reda ska leda till liksom en repressiv stil. Att det är tvärtom genom att lära sig behärska regler och ordning och reda så kan man liksom blomma ut och det kan liksom leda till frimodighet på sikt. Så jag uppfattar att de, så som de beter sig i skolan, så beter sig ju inte elever i internationella engelska skolan. Så på det sättet så kan man ju säga att det är viss skillnad på folk och folk. Det är en slags hierarkisk syn på hur en skola ska fungera. Där grundaren kan ta sig stora friheter som kanske inte eleverna kan. Men den hierarkiska ordningen är ju en tydlig del av Barbara Bergströms idé om hur en skola ska byggas upp. Och det skriver de ju väldigt tydligt om i den här boken Tough Love. Och att barnen liksom behöver tämjas eller inordna sitt system, för annars blir det kaos. Så jag menar, helt taget i luften är inte idén att det är skillnad på folk och folk heller.
Men nu tog jag två exempel som var väldigt polemiska. Men det har ju kommit många liknande reaktioner. Och framförallt då på inte minst den här handtorkningsscenen, eller vad man ska kalla det för. Hur upplevde du den situationen, och hur stämmer den överens med hur många läsare uppenbarligen har uppfattat den?
Alltså, men generellt så har ju du citerat ur ledartexter till vänster, tror jag, och om det är Aftonbladet och Arbetaren du citerar ur, och de har ju sin agenda och de använder mitt reportage för att slå fast en poäng om vad de tycker om den vinstdrivande friskolan. På ett sätt, och jag menar, ledarsidor till höger har ju slagit tillbaka, så de har använt reportaget eller reaktionerna för att slå fast sin poäng. Jag såg att PM Nilsson, tror jag, skrev igår på Dagens Industris ledarsida. Så det där är ju en verklighet som man får leva med som enskild reporter. Men det som jag tycker är underbart med det gestaltande reportaget som genre är att det är upp till läsaren att dra de slutsatser man vill. Och man kan inte styra som reporter hur Aftonbladets ledarsida uppfattar någonting man skildrar. Och det har varit intressant med reaktionerna, för det som du säger, det har varit en massiv reaktion på det här reportaget. Men den har nästan varit helt och hållet koncentrerad till Twitter, i min uppfattning. Jag har kanske fått 10 mejl från liksom vanliga läsare, vilket är ganska lite med ett reportage som har över 300 000 sidvisningar på dn.se. Så jag tror att en del i det här är att liksom reaktionerna förstärker varandra. Man äggar varandra till att känna och tycka olika saker om reportaget. Och det har slagit tillbaka mot mig, och man har velat gjort försök att liksom stoppa mig som reporter, och man ska lägga på luren när jag ringer och så. Så det har ju slagit åt alla olika håll. Men jag kan gärna prata om den här tolkningsscenen och hur jag upplevde det och varför jag skrev den.
Ja, men för så här, det är ju självklart så att man tolkar journalistik utifrån sin världsbild eller sin agenda eller vad det nu är. Och som du mycket riktigt påpekade, så var de här citaten hämtade från två socialdemokratiska ledarsidor. Men så även jag, som är i grunden liksom friskolevän, jag har ingen relation till makarna Bergström. Vi diskuterade det här i ledarpodden i förra veckan, och jag tror att jag kallar det här för ett karaktärsmord med benäget bistånd av de inblandade själva. Alltså att även jag hade svårt att läsa det här på något annat sätt. Alltså Men med det sagt, alltså, hur uppfattar du själv den här? Du kan ju redogöra liksom kort bara för kontexten, eller vad man ska säga.
Alltså min ansats var inte, och är nästan aldrig, tror jag aldrig kan säga, att skriva karaktärsmord på människor. Däremot så är jag intresserad av hur människor förstår sig själva och sin roll i ett sammanhang. Och jag tror att Barbara Bergström och i viss mån Hans Bergström definierar Barbaras roll som en färgstark, excentrisk och i kanske i viss mån liksom lite gränsöverskridande. Hon skriver mycket om i sin bok Tough Love om att hon gillar att ta i rektorer och i elever. Hon har en slags gimmick att i slutet av arbetsintervjuer med rektorer så säger hon, ja, det är en sak till. Och så blir de väldigt nervösa. Och så, jo, det är en rejäl kram. Det är liksom inträdesprovet för att jobba här. Hon berättar också i en passage i boken om att det finns pojkar av muslimsk bakgrund som inte ville trycka hennes hand när hon hade ett öppet hus. Och då säger hon att det kan vi inte acceptera på Internationella Engelska Skolan. Så det här att hon inte är fysisk, att hon är lite högljudd, att hon märks och tar plats, det uppfattar jag som en väldigt tydlig del av hur hon vill uppfattas i sin skola. Och det försökte jag fånga i den här inledningen. Sen hade jag...
Tycker du att du lyckades?
Ja, tycker det. Jag hade inte räknat med att hon skulle torka av sina händer på DN-fotografen Alexander Mahmoud, men det var för mig självklart att ta med det när det hände. Och det som gjorde det till ett ganska enkelt beslut var att hon själv i omedelbar anslutning till att det hände kommenterade det. Och det finns... Och jag blev allt mer paranoid ju äldre jag blir, så jag använde två mikrofoner så det spelades in. Naturligtvis kan man uppfatta en scen på olika sätt, men i det här fallet så hade jag då förstås talat med Alexander om händelsen och Barbara hade kommenterat den i direkt anslutning till att det skedde. Jag spelade upp för dig igår den bandinspelning som jag har av det och där hon säger ganska rakt på sak att I rubbed my hands on your photographer's shirt. Hon nämnde inte där att det har skett genom en kram eller att det var ett slags missförstånd. Men man kan ändå vara osäker på en scen förstås. Och därför var det väldigt viktigt för mig att visa upp texten i sin helhet inför makarna Bergström innan den gick i tryck. För jag ville försäkra mig om att hon inte tyckte att jag hade karikerat den eller vanställt den här händelsen på något sätt.
Precis som du säger så är det ju så. Det har ju varit lite olika diskussioner och lite olika uppgifter om det där, om huruvida intervjupersonerna fick läsa artikeln i förväg. Och det fick de ju. Jag har ju själv varit i kontakt med makarna Bergström som säger att så var fallet. Och det är liksom uppenbart att varken de eller du som var på platsen har liksom sett det här i återgivningen som läsarna har sett. Men vad tänker du liksom generellt?
Fast Peter, jag tror det är farligt ändå att dra alla läsare över en kant här. Det finns också läsare som tycker att... Jag har fått mejl om att som tycker att reportaget är för devot. Jag har mött läsare som är sympatiskt inställda till Internationella Engelska Skolan, som inte kände obehag inför sättet som Barbara Bergström porträtteras på, som tycker att den här scenen som också har blivit omdiskuterad när hon säger till rektorn i matsalen om en flicka som hon tycker bär för urringat topp, som tycker att det är precis därför man har barn på Internationella Engelska Skolan, för att det finns en tydlig uppförandekod. Så även om det har varit väldigt många röster som har funnit inledningen obehaglig, så är det, jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att ändå, att det är inte alla som har läst den på det sättet. Och huvudpersonerna hade inte heller, så som jag förstår det, läst den på det sättet. Så det här är delvis en fråga om sociala medier och hur sociala medier trummar igång reaktioner och känslostormar och äggar varandra. Och det är intressant och det sätter, jag menar, oss som avsändare i en intressant position där vi måste fundera kring liksom hur saker och ting tas emot. Men jag tror inte att det är alla som uppfattar det så här.
Nej, men för jag tänkte precis komma till det. Alltså, hur ser du liksom generellt på Ja, på ditt och mitt och andra journalisters ansvar för att, ja, i brist på annat använder jag ordet ansvar, alltså vårt ansvar för att för inte bara det som står i en artikel utan också hur den tas emot och uppfattas. Alltså vad som står, det vet ju både du och jag, att vad som står är ju inte nödvändigtvis detsamma som hur det läses, om du förstår vad jag menar.
Nej, jag har egentligen inte bra svar på den frågan, men det är en fråga som pockar på svar. Det som jag försöker göra är att jag försöker skriva en text och jag försöker ta in motröster och jag försöker hitta en balans. Och om det är väldigt känsligt material så ber jag de som är omskrivna att läsa den. Så har jag gått tillväga de senaste åren. Jag har ofta varit med ibland när personen har läst det. Till exempel när jag porträtterade Sara Skyttedal, då var jag med när hon läste de 35 000 tecknena om henne, för det var en väldigt liksom närgången text. När jag porträtterade Ann-Sofie von Otter efter hennes makes självmord, så satt vi tillsammans i en hotellobby i San Francisco och hon läste texten. Sen har jag själv svårt att, eller jag passar mig ganska noga för att kommentera texten på sociala medier, delvis för att jag vill inte förstärka någon läsares uppfattning av den i ändra riktning. Jag vill inte bli ett tillhygge för varken vänster eller högerkrafter. Det kan uppfattas som lite fekt och så. Men jag tycker själv att de här väldigt starka kollektiva vindarna, oavsett vilken riktning de blåser, är rätt otäcka. Så jag passar mig liksom. Och jag har noterat också att väldigt få DN-skribenter har varit ute, tror jag i varje fall man kan säga, och vevat i ändra riktning. Just för att man blir lite chockad över hur starka de här känslosvallen är.
Ja, men för du säger att det är liksom ett medvetet val från dig att inte, alltså, ge dig in i diskussionen eller om ditt eget reportage. Samtidigt så har ju, alltså, kan du utveckla varför du gör det? Så alltså, ser du risker med det? Tror du inte att den här diskussionen hade kunnat ta en annan, lite annan riktning om du inte, vad ska jag säga, inte bara hade släppt den fri, utan så här, nu har det ju ändå med tiden kommit fram lite kontext kring till exempel den här handtorkningsscenen som kanske hade varit bra för förståelsen av situationen.
Jo, kanske, men jag försöker skriva. Min förhoppning är att själva texten ska ge tillräckligt mycket sammanhang för att människor ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som har hänt. Vi diskuterade ju väldigt mycket, till exempel handtolkningsscenen. Det var viktigt.
Vilka är vi i det här sammanhanget?
Ja, jag och min redaktör Malena Rydell och fotografen och fotografens chef och andra redaktörer på Dagens Nyheter. Det var viktigt att det framgick att både Alexander och Barbara var liksom subjekt i texten. Båda skrattar. Jag la till den här meningen: vad som helst kan hända i Barbara Bergströms sällskap, eller nästan vad som helst kan hända i Barbara Bergströms sällskap. För mig var det ett sätt att försöka beskriva en typ av nästan liksom karnevalisk sammanhang där liksom en person tar sig friheter, inte för att vara kanske illasinnad, men för att det pågår ett typ av rollspel där hon spelar på något sätt den stora ägaren av skolan och som liksom kan ta sig friheter i sin domän. Så det var liksom just, jag försökte nog ge den kontext som fanns. Och därför var det också viktigt för mig att visa texten för dem innan det gick i tryck, så att de skulle känna igen situationen. Och sen har ju de gett en annan bild av den. Den tycker jag, där framstår det som att Barbara Bergström gav Alex en kram efter en lång dag i skolan. Och det stämmer inte riktigt med så som jag upplevde scenen, nämligen den skedde efter 45 minuter inne på toaletten. Och när hon berättade om den för mig i direkt anslutning, det som jag spelade upp för dig, där berättade hon inte om en kram.
Hur delaktig var du i liksom valet av rubriker och bilder och bildtexter? Eller, och hur delaktig är du generellt i det?
Jag undviker helst att skriva rubriker och jag är nästan aldrig med om att välja ut bilder. Jag var inte med i det här fallet.
Varför då?
Jag tycker inte att det är mitt jobb. Jag tycker ofta att det blir bättre när en annan person som har en liksom fräsch blick på texten väljer ut vad som ska vara ingången i texten. Jag är inte så bra på det heller. Jag på något sätt jag ser min roll och eventuella begåvning är liksom att skriva scener och ge miljö. Att sätta rubriker är ju, så som jag uppfattar det, en redaktörs begåvning. Och därför...
Ser du någon liksom risk med det? Att det blir en... Du skriver ju ofta om personer eller ämnen som är... ja, det var ju ingen slump att du ville göra ett porträtt av makarna Bergström eftersom liksom, friskolediskussionen är så pass het. Alltså, hur ser du på risken att det är som när man lämnar över sånt till en redaktör, rubriksättning, alltså inramningen, att det tappar liksom kontakten med verkligheten?
Jo, det kan väl alltid finnas en risk att det finns redaktörer som hårdvinklar rubriker eller väljer ut ofördelaktiga bilder. Jag vet inte om jag uppfattat den risken var så stor i det här sammanhanget. Jag tror att också att många tycker att de här bilderna är färgstarka. Och det har ju skett den här rekylen som har skett de senaste dagarna. Där har ju många lyft fram att det behövs mer kvinnor i fuskpäls och i dräkt och som vågar ta plats och som inte skäms för sig. Och jag menar, Barbara Bergström och Hans Bergström är ju inga duvungar. Det är lite svårt att se dem som offer. Jag hörde av mig till dem, det är mycket riktigt, med en fråga om de ville ställa upp på intervju. De valde ut att vi skulle ses i deras skolor. De valde sina kostymer. De ville att jag skulle få se dem interagera med elever och i liksom verklighetens skolmiljö. Jag menar, de hade ju mycket väl kunnat valt att ses på huvudkontoret i Täby eller ses på ett fik eller någon mycket tråkigare miljö. Så jag uppfattar inte de som offer för en brutal kapning på något.
Men jag vet att när du hade en dialog med dem inför publiceringen, så vet jag att de skrev till dig så här, eller det var Hans som skrev till dig att: jag är tacksam om du själv också håller koll på rubriker och bildtexter, liksom urval av bilder. En grovt vinklad rubrik och eller en illvillig bildtext kan sätta hela intrycket, som vi båda vet. Vilken hänsyn tog du till det här önskemålet?
Bildtexterna har jag skrivit själv, ingen har jag, vad jag vet, haft synpunkter på dem, att de skulle vara särskilt grova. Jag vet inte, uppfattade du rubriken som missledande eller missvisande eller grov?
Nej, alltså, jag vet inte riktigt hur jag uppfattar det, utan jag utgår bara från som de reaktioner som har kommit, och att många har uppenbarligen uppfattat det som en tillspetsning av, en ganska ordentlig tillspetsning av verkligheten, där liksom kombinationen av text och bild och rubrik gjorde det jobbet.
Alltså jag tog del av en pdf-fil av reportaget innan det gick i tryck och jag tittade på bilderna. Jag drog inte slutsatsen att det skulle vara för grovt. Jag tror, alltså jag har blivit kallad ju karaktärsmördare de senaste dagarna, och sen jag började på DN 2014 så har jag ju huvudsakligen skrivit om människor med makt. Mm. Och att människor med makt ibland är missnöjda med hur de framställs, det tror jag är någonting vi får leva med i medierna. På något sätt skulle jag vara mer rädd för om jag hade arbetat 10 år med att skriva makthavare och ingen av dem någonsin hade varit missnöjd med hur de framställs. Sen är det ingen som ska liksom, syftet ska inte vara att sänka eller karikera någon, men jag kan inte säga att jag har medvetet bidragit till det med den här publiceringen. Alltså det som jag har varit med om de senaste dagarna däremot är att lobbyister, kommentatorer också människor inifrån partierna har gått ut och varnat för att tala med mig. Den rekylen har jag aldrig tidigare upplevt. Alltså Rebecca Huvell, hon skrev: inte en enda person borde från och med nu svara när Björn af Kleen ringer. Säg nej, lägg på, svara inte på sms. Och det här var en artikel då som Johan Ingerö, som är policychef i Ebba Buschs partiledarstab, retweetade och uttryckte beundran för. Och det har aldrig jag varit med om tidigare i svensk press, att en person högt upp i ett parti går ut och tar ställning för en kommentator som varnar för att tala med en enskild journalist. Samma journalist, eller samma kommentator, Rebecca Huvell, kommenterade igår en artikel av Karin Olsson om Bergström-affären med att den var beställd av en slags osynlig Bonnierhand. Det ligger väldigt nära antisemitiska konspirationsteorier, där någon högt upp i Bonnier beställer enskilda artiklar av redaktörer och skribenter. Och det tycker jag, att sprida vidare den typen av material, att legitimera de som tycker det, det tror jag är en livsfarlig utveckling.
Men upplever du kritik som du har fått som ett liksom försök att tysta dig eller försvåra ditt arbete?
Det är svårt att uppleva den på något annat sätt när det är det de uttryckligen skriver och när de artiklarna förs vidare av personer som Johan Ingerö. Det är exakt det som står. Marcus Huvell lägger ut skärmdumpar av en intervjuförfrågan och säger att man inte ska svara om jag hör av sig. Det är ju naturligtvis ett sätt att försöka stoppa mig i min yrkesutövning. Sen är jag inte säker på att det har den verkan de hoppas på. Jag menar, det är klart att några säkert kommer att lägga på luren eller inte svara. Men jag tror också att det finns andra personer som tycker att det är spännande att tala med en journalist som har det ryktet.
Men så här, oavsett om kritiken som du har fått är motiverad eller inte. Alltså för ett antal år sedan så gjorde jag en liknande intervju som den här med journalisten Janne Josefsson. Efter att han hade gjort ett uppmärksammat tv-reportage. Och då berättade han. Ja, alltså Janne Josefssons reportage var ju ofta kontroversiella och då vittnade han om vad som hände i hans vardag. Så om han gick in på en lunchrestaurang i Göteborg så försvann personalen. Så att hans arbete, oavsett om det var god journalistik eller inte, så gjorde att han hade svårt att få tillgång till människor. Hur ser du på den risken för din egen del? Alltså oavsett om kritiken är motiverad eller inte. Så är du orolig för att inte kunna få tillgång till liksom, personer i ditt journalistiska arbete?
Ja, men det är klart att man kan bli orolig för det. Arbetet bygger på att människor berättar. Så det är det vore ju otäckt, tycker jag, om till exempel ett politiskt parti själva ville välja ut vilka journalister de vill tala med för att få en mer fördelaktig bevakning. Sen som jag började berätta så tror jag inte att det nödvändigtvis har den verkan som de hoppas. Igår till exempel besökte jag en tidigare riksdagsledamot utanför Linköping, och när jag körde upp, han bor på en gård, så körde jag upp på gården och kom han ut och sa: oj, här gäller det att hålla tungan rätt i mun, oj, det här kommer bli svettigt. Alltså på ett väldigt muntert sätt. Liksom. Mm. Att det finns också makthavare som tycker det är spännande att liksom prata med en person som har ett rykte som självständig journalist.
Men förstår du dem som försöker undvika det?
Alltså när man följer någon under en hel dag på det här sättet som jag gör med makarna Bergström, så innebär det naturligtvis en typ av risk för en intervjuperson, för att man har väldigt långa samtal, man kanske har några samtal som är off record, man har liksom en renodlad intervjusituation. Det finns ju en risk att man blottar sig i sådana situationer. En liksom säkerhetsåtgärd, eller vad man ska ta, är just att låta en person läsa innan det går i tryck. Om någon har släppt in en och varit generös med sin tid, då kan man ju också vara generös tillbaka med att visa att det här är mitt urval. Och till exempel, om vi ska prata om Bergström-artikeln då, där var det en passage där jag hade skrivit att Hans Bergström stryker längs väggarna i Gubbängenskolan. Den reagerade han starkt på när han fick läsa den. Han tyckte att det var en orättvis beskrivning, och han menade att anledningen till att han hade hållit sig undan var att han ville ge mig utrymme att tala med Barbara Bergström. Och det tyckte jag var en rättvis invändning. Så den tog jag bort, och så skrev jag att Hans Bergström höll en låg profil. Och det är typiskt en sån situation som man kan diskutera. Och i början i mitt skrivande liv var jag väldigt, väldigt rädd för de där samtalen. Sen har jag kommit att lära mig att jag tycker att det kan vara ganska givande att prata med.
Varför var du rädd för dem?
Nej, jag tyckte det var obehagligt. Alltså det är ju, man blottar ju sig väldigt mycket själv om man beskriver en person och sen visar man upp det. Det är ju det är väldigt intimt på något sätt att diskutera hur man visar upp någon, hur man har förstått någon, vilket urval man har gjort. Och man har ju en makt i den situationen, och det kan vara lite läskigt att liksom tvingas motivera vilka val man har gjort och så. Men nu har jag lärt mig att det är ofta väldigt givande diskussioner att ha, och det kan ofta leda till att reportaget blir bättre.
För att återkomma till den här intervjun som jag hade med Jan Josefsson då, så han vittnade om hur otäckt han kunde tycka att det var ibland när han stod i klipprummet. Alltså när ett rörigt råmaterial skulle bli en tydlig berättelse. Alltså hur ofta och hur lätt han hade upplevt att de som fanns i råmaterialet bara blev skådespelare, alltså inom roller i någon form av uppsättning som han regisserade. Kan du känna igen dig i den känslan?
Alltså det finns ingen journalist som jag känner mig längre ifrån än Janne Josefsson, och det säger jag inte för att jag på något sätt tycker illa om Janne Josefsson eller inte beundrar honom. Han har väl gjort fantastiska insatser för svensk demokrati, men vi har helt olika metoder. Janne Josefssons metod är ju att ha hittat en oegentlighet som en till exempel politiker har begått. Och sen går man till arbetsplatsen och så ställer man personen till svars med en stenhård ansvarsutkrävande intervju. Det är ju inte alls min metod. Min metod är att försöka lära känna en person. Jag har väldigt, även om folk tror att jag har en agenda, så är det väldigt sällan det som är fallet. Utan jag försöker liksom genom att lära känna en person förstå den personens bevekelsegrunder, avsikter och hur den personen ser på sig själv i det större sammanhanget, hur den personen interagerar med andra. Och det kräver faktiskt att man inte har någon agenda. Det kräver att man lyssnar väldigt, väldigt noga och betraktar väldigt, väldigt noga. Så jag har faktiskt inte det där problemet. Alltså jag är ju tillnärmelsevis inte lika känd som Janne Josefsson, så att folk skulle på något sätt fly när jag går in i en tunnelbanevagn eller en restaurang. Det har jag aldrig varit med om, och jag hoppas att det inte kommer vara med om det.
Inför det här samtalet så gick jag tillbaka och läste ett antal av dina reportage igen. Och oavsett vilka personer du möter så är ju det en röd tråd är ju att du får dem att öppna sig på ett sätt som alla som har hållit på med journalistik vet hur svårt det är. Och ofta på ganska kort tid. Alltså hur gör du?
Alltså jag önskar att jag hade något väldigt spännande och sexigt att avslöja. Men ett piller på Coop längst in. Nej, men jag tror egentligen att det finns bara en sak man kan göra. Och det är att lyssna väldigt, väldigt noga. Och ställa följdfrågor som signalerar att man har lyssnat. Och jag tror faktiskt att den lyssnande akten kan ha en sån nästan förförisk effekt. Alltså du vet, jag vet inte om jag själv gått till psykolog eller terapeut i några vändor. Och att verkligen möta en person som lyssnar på en och som liksom gör kopplingar om vad man har sagt och som kanske drar slutsatser av det och för samtalet vidare i någon riktning som man inte var säker på att det skulle ta. Det kan ju vara en förförisk upplevelse, till och med när man lär känna en ny partner i början. Det kan också vara fantastiskt. Man kan liksom öppna sig och man kan hitta sidor hos sig själv som man inte visste om. Eller man kan plötsligt verbalisera saker om sig själv som man inte visste att man kunde verbalisera. Så jag tror att jag har en ganska god förmåga att lyssna. Och särskilt i upptakten av en intervju. Och sen tror att insikten om att en intervju är ett långdistanslopp är ett bra tips tycker jag. Alltså makthavare har ofta en idé om saker man vill föra fram och saker man vill säga. Om man lyssnar noga på det så kan man sedan börja ett djupare och inligare och mindre automatiserat samtal. Om det är någonting som jag är på jakt efter så är det är liksom spontana, det icke-döda språket på något sätt. Alltså det är så mycket i den politiska offentligheten som är liksom klarlagt från början. Det här ska vi säga, det vi ska säga det på det här sättet. Och det finns inget tråkigare än att skriva sådana reportage tycker jag själv. Jag, om det är någonting jag verkligen försöker så är det att få folk att berätta på ett mer autentiskt sätt. Och dit kan man bara komma om man lyssnar väldigt noggrant och liksom ställer följdfrågor så att personen märker att man har lyssnat noggrant. Och det, man måste också vara beredd tror jag att släppa manus helt och hållet. Jag intervjuade Göran Persson för några månader sedan, alltså den förra tidigare statsministern. Och då hade jag, det var för mig nyutgåvan av en bok om fideikommiss och min debutbok, och jag hade liksom ett batteri av väldigt kritiska frågor om arvsskatt och om Piketty och allt däremellan. Och så bara kom jag in i det här rummet på Swedbanks huvudkontor och så frågade han naturligtvis, varför kallar du dig för Klen, nu har du något gods? Och så berättade jag att min farfar var kyrkvaktmästare i Sköldinge, och då började han berätta om sina släktingar som också hade varit kyrkvaktmästare. Och så berättade han otroligt rörande och intressant om hur han växte upp i kyrkan. Han gjorde 200 begravningar innan han var 10, som han sa. Alltså, det var så han lärde sig tala, genom att lyssna på prästen i kyrkan under begravningsakten. Och så därifrån började han berätta om liksom sin syn på naturen och sin syn på kor. Och jag var faktiskt helt bortkollrad av det där samtalet. Och det var inget av det som jag hade tänkt fråga. Men det blev en fantastiskt bra start på ett samtal. Och så den här idén om att man är en torped, man går in med en agenda, man går in med liksom stenhårda frågor och sätter dit personen. För mig är det helt tvärtom. Det var någon som beskrev Tom Wolfe, som jag var väldigt inspirerad av i början av mitt skrivande liv, som en fjärilsamlare. Man är väldigt försiktig med hoven och sen måste man vara väldigt precis med nålarna när man sätter upp fjärilen. Och det tycker jag är en ganska bra metod, och det är motsatsen till Janne Josefssons metod.
Om vi ska säga något sista om anledningen till att du är här, det vill säga det här DN-reportaget. Alltså, vad ville du med det reportaget? Vad ville du uppnå?
Jag ville beskriva makarna Bergström och hur Bergström agerade i skolan, det vill säga den miljö hon har byggt. Och jag ville, så som vi definierade reportaget inne på redaktionen innan vi gjorde det, så skulle det inte handla om fördelarna eller nackdelarna med internationella engelska skolan. Det vill säga kösystemet, påstående om glädjebetyg. Utan det skulle handla om hur makarna Bergström ser på den politiska debatt som just nu utspelar sig. Är de rädda för att Socialdemokraterna ska försöka göra allvar av förbud av vinstuttag ur företagen? Hur ser de på Liberalerna, deras gamla parti och deras tankar om att reglera köerna till exempel? Så, det var en utmaning då i samtalen med Barbara Bergström. Hon ville liksom beskriva engelska skolans förträfflighet huvudsakligen. Men alltså, jag ville att hon skulle liksom mer resonera om den pågående debatten som jag tror kommer få betydelse under valåret.
Men utifrån nu hur reportaget har tagits emot, jag vet att det har tagits emot på olika sätt, men om vi ändå utgår från den, vad säger, dominerande bilden, känner du att du uppnådde det du ville med reportaget? Fick läsarna med sig det som du ville att de skulle få med sig?
De fick ju en bild av hur Barbara Bergström agerar när hon besöker sina skolor. Så det var ju huvudsyftet med reportaget. Det var också den villkor som makarna Bergström hade upprättat för intervjun. Nämligen hur jag skulle få, så att säga, beskåda Barbara Bergström i skolmiljön. Och det fick jag göra. Sen kan man ju, Tove Livendal efterlyste liksom mer kontext kring varför Barbara Bergström agerar som hon gör. Till exempel, varför säger hon att en skol, att en flicka i skolmatsalen måste byta topp. Mm. Och jag menar, där skulle jag kanske kunna bidragit med mer kontext kring hur varför Barbara Bergström vill ha såna typ av stilkoder i skolan. Så jag menar, ett reportage är ju aldrig perfekt eller komplett. Det kan alltid bli mer, det kan alltid bli längre. Man kan alltid göra urval. Men det som jag tycker är roligast att göra, det är att beskriva människor och försöka ta med läsaren till platsen och uppleva något. Och det känns det som jag lyckades med.
Vi ska ta en sista fråga. Jag tror att du kommer svara att det är en hypotetisk fråga. Så jag förekommer det och säger att du måste svara på den i alla fall. Skulle du skriva samma reportage igen om du fick möjligheten att skriva om det och utifrån de reaktioner det har gett upphov till?
Ja, det skulle jag.
Det får bli slutordet. Stort tack för att du tog dig tid, Björn, och komma till vår ledarpodd. Tack också till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan@svd.se med kommentarer, frågor och förslag på framtida ämnen. Ibland är vi lite dåliga på att svara, men bara så ni vet, vi läser allt. Producent för dagens program, det var Jesper Sandström. Tack för idag och på återseende.